Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen in till oss denna torsdag. Veckan rör på sig och snart är det helg igen, men innan dess så ska vi hinna med en hel del faktiskt. Stickbio till exempel. Nu ska bion bli ljusare och stickningen kan tas med in i biografen. På söndag är det premiär. Världens längsta skidlopp är flera gånger längre än Vasaloppet. Idag får du höra mer om Nordenskiöldsloppet. Och så pratar vi bästa bilden om fotografering helt enkelt. Dagens gäst är Bingo Rimér. Strax finns han mitt emot mig och vi ska prata livet, barn, bröllop och bilder. Redo, Kalle?
Jajamän.
Jeff?
Ja.
Janne?
Bingo!
Då kör vi. Varmt välkommen till Mix Megapol, Bingo Rimér.
Tack så alltså, hjärtligt, kul att vara här. Det är alltid kul att komma hit.
Härligt. Du, senaste gången du kände dig stolt?
Ja, men det var nog. Jag kände mig faktiskt väldigt stolt över att det här rullade ut, bästa bilden nu med SVT. Men det var ju också en känsla, jag har haft en känsla inombords också att jag inte riktigt, att jag inte är en fotograf på riktigt. Och det här har jag ju på något sätt fördjupat mig. Och det har ju lite med att göra att min pappa sa att jag inte skulle bli något av mig eftersom det inte gick bra i skolan. För honom var ju sambandet mellan att prestera i skolan och lyckas i livet. Det hängde ihop.
Och nu är det äntligen ett program då som känns som det är uppfunnet för dig. Bästa bilden.
Ja, det är ju helt otroligt. Alltså när jag fick den här förfrågan. Jag bara tänkte så här, men gud, det här är ju som att det är skräddarsytt för mig.
Senaste gången du hade på dig träskor.
Ja, men det har jag ju varje. Alltså igår hade jag det. Nu hade jag inte det. Men det, vädret är ju inte riktigt där än. Och jag vill inte gå med strumpor i träskorna. Och det känns lite så här...
Jag fick ett par jättebra träskor i julklapp faktiskt.
Ja.
Med så här koskinn på.
Otroligt.
Och de är jättebra att steppa. Man känner det när man
träskor
dansar i
dem. Är ett underskattat plagg. Det är kul att steppa också. Jag har ett par steppskor. Men jag kan inte steppa, men jag gillar tanken.
Senaste gången du bytte åsikt...
Jag byter åsikt tycker jag ganska så ofta. Jag har blivit mycket bättre på att byta åsikter för att jag kan ha en tanke intellektuellt och sen kan jag ha en känsla emotionellt och då kan jag byta åsikt för att jag går ner i mina känslor. Alltså känna, tänka, tänka, känna.
Senaste sms:et.
Jag smsar ju hela tiden. Ja, men vad är det senaste sms:et?
Har du två telefoner?
Ja, jag har två telefoner. Ja. Vi se, jag skrev här... Nej, jag skrev till en kille, Niklas. Han skrev så här, tjena Bingo, såg att ni söker någon som har koll på AI-video. Skulle påstå att jag ligger i framkanten och hör gärna mer om vad det är för projekt. Och då skrev jag gärna, när är du stan nästa gång? Det är en kille som heter Niklas som jobbar mycket med AI-genererat material. Och det är ju så otroligt spännande nu, det som händer med AI-video. Alltså nu har ju tekniken kommit till en punkt där du i princip kan prompta fram vilket rörligt videomaterial som helst. Och det är mindblowing.
Vi ska prata mer om det faktiskt, för det är lite intressant. Var det placerar dig som fotograf?
Ja, jag tänker verkligen på det när jag tittar på bästa bilden nu. Där är det ju väldigt, skulle jag säga, mycket fokus på traditionellt fotograferande. Så här, slutartid, bländare och hela den kreativa processen. Jag tror att när människor vet att man kan prompta fram så blir ju hantverket på något sätt extra
viktigt,
spännande och viktigt.
Mm. Men Bingo, att du blev fotograf berodde på att du ville det. Din pappa, han hade minsann föredragit något annat.
Så min pappa var ju tandläkare.
Ville han att du skulle bli tandläkare?
Ja, det ville han. Alltså 100%. Han ville att jag skulle studera.
Det här med fotograf var inte...
Nej, men det var ju ett lekstuga. Alltså, hade jag kunnat säga till honom så här, men nu ska jag gå på högskolan här och plugga i 5 år och bli fotograf. Ja, okej. Det finns en utbildning, högskola. Alltså, det fanns någonting. Men att snurra ut från gymnasiet och börja knega som fotassistent, det var ju inte vägen till framgång, om man säger så, utifrån min fars perspektiv.
Lever han?
Nej, han gick bort. Och ja, vet du, det där är så intressant. Jag har tänkt på det så här i efterhand. Han dog när han var 80 år och han sa alltid till mig när jag var tonåring, då tog han fram en tumstock och hade det som någon slags metafor att livet är, varje år är en centimeter. Du blir 80 centimeter. Det var som att han manifesterade att en människa blir 80. Sen dog gubben när han var 80 år. Så att man ska ju tänka annorlunda, för det du tänker blir ju till en sanning. Då hade han den här tumstocken och jag tyckte att det var ett ganska fint sätt att visa en ung kille som mig att de här åren, 13, 14 och 15 centimeter, tonåren, lite stökigt, dåligt umgänge, ofokuserad i skolan, skulle ju sen ligga till grund för nästkommande 65 centimeter. Och när man stod och tittade på, gud vilket långt liv som väntar om jag bara kan ta mig igenom de här få centimetrarna. Så den där tumstocken har jag själv börjat lägga fram. Men jag är ju mer uppe och säger att livet är 100 centimeter. Tycker jag är ett bättre utgångsläge. Och nu fyller jag ju 50, så då är jag ju halvvägs på min tumstock.
När fyller du?
23 juni.
Hur ska det bli då?
Ja, men jag har också tänkt väldigt mycket på det, och jag har någonstans landat i dödsbäddsmentaliteten. Ju äldre jag blir, ju mer insiktsfull och mogen jag blir, desto mer försöker jag komma ner i mina känslor och reflektera över saker och ting mer emotionellt och inte vara uppe i huvudet. Är jag uppe i huvudet och tänker en storslagen skrytskränarfest där liksom jag ska bjuda alla. Men om jag går i mina tjänster och tänker att jag ligger på dödsbädden, vilka är det som jag vill ska stå runt omkring mig och kanske fälla en liten tår? Och när man tänker så, då kan man komma på människor som man inte vill ha där, och sen kan man ju komma på människor man har glömt bort. Så man bara, men gud, jag saknar verkligen den här personen.
Jag hade två fester.
Ja?
Jag hade en som var en middag med bara 8-10 personer.
Ja. Dödsbädden.
Dödsbädden. Och sen så hade jag en stor fest med alla.
Och jag har tänkt precis samma sak, men jag hade tänkt att eftersom jag är förlovad med Julia, så tänker jag att det blir lite kaka på kaka om jag ska ha en storslagen 50-årsfest och sen, ett storslaget bröllop. Så jag tänker så här, jag kör dödsbädden på min födelsedag och sen så sparar jag pengar, krut och engagemang och så bara gör vi en sånt håll käften bröllop.
Vilket fotojobb är det roligaste som du har fått göra?
Alltså när jag tänker spontant, då tänker jag när jag skulle fota Aerosmith. Det var en sån otrolig upplevelse. Aerosmith och Steven Tyler skulle komma till min studio. Jag hade lånat från SVT-rekvisitan en sån här guldram. Jag ville ställa killarna inne i ramen så att det skulle bli som ett konstverk och med stylingen och kläden och allting. Det här kanske var, säger vi, 96. Och jag var ju då 20-21 år. Och det var så surrealistiskt att liksom Steven Tyler då, som jag liksom älskade och hade lyssnat mycket på hans musik, kommer in i min studio. Så det var som att jag var med i en AI-genererad värld.
Blev det bra sen då?
Ja, det blev väldigt bra. Jag kommer ihåg att jag lärde mig också, han var så otroligt mån om hur han blev på bild. Och ett sätt för honom att säkerställa det var att jag fick ha en assistent som stod med en spegel. Så att han tittade först i spegeln. Så att han såg hur han såg ut och sen kollade han i kameran. Och jag tänkte, gud, först tänkte jag så här, vad jobbig han är och fåfängd. Men det var ju faktiskt en del i hans professionalism. Och sen så hörde han av sig, eller hans agent bara, jag ville tacka för plåtningen och det här hårgelet ni hade, det var väldigt bra. Steven undrar om han kunde få tips om vad han kan köpa där, för han tyckte det var så bra hårgelé.
Så det är den du minns?
Ja, den minns jag. Den kommer jag aldrig glömma. Men det var också roligt, för jag hade blivit ombedd att inte ha med några andra. Och då tänkte jag så här, det kan ju vara kul. Alltså det är ju lite rock'n'roll. Tjejer och rock'n'roll är ju så här. Så jag hade gömt en tjej i studion. Det fanns en sån där loft. Så hade jag gömt en snygg blondin. Och sen så sa jag till Steven så här, du var... Jag tänkte, är det inte kul att ta en bild med någon snygg blondin? Han bara, ja, men själv. Han blev jätteglad, Steven Tyler. Men skivbolaget, alla blev ju jättearga och sa stopp, stopp, stopp. Och då bara vände han sig, Steven Tyler. Han bara, I'm a fucking sportcar. I need fuel. Och det var liksom... Och jag bara tänkte, åh gud, vilken rockstjärna. Det var ju klart att han ville ha tjejer. Det var ju hans liksom bensin, tyckte han.
Alltså det pratas ju mycket om AI och att man kan generera bilder med hjälp av det. Finns det någonting som AI absolut inte kan ta över, som du har i ditt öga?
Jag tror aldrig att AI eller en dator för huvud taget kan ta över vårt känslorister. Det kommer bara bli som en papegoja som apar efter. Jag tycker att det är otroligt häftigt allt man kan göra med AI. Att man kan få utlopp för alla sina kreativa idéer.
Men den kan inte ersätta dig?
Nej, nej, nej.
Eller
inte
någon annan
dig
fotograf,
heller. Den kan inte ersätta, den kan bara underlätta och vara ett komplement. Den här känslan som du har i fingertoppen eller det här emotionella som du... Det går aldrig att få med AI.
Bingo Rimér,
Alltid ett nöje att ha dig på plats.
Det är så mysigt att komma hit, Lotta. Tack.
Tack.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hörrni, det är inte dags för middag än, men jag kommer att behöva prata av mig om några grejer vid middagsbordet ikväll. Alltså, vad hade man gjort om man hade vunnit 1,25 miljarder kronor egentligen? Det är ju en sån ofantligt stor summa som en västgöte vunnit i Eurojackpot. En kollega räknade ut att man får ut nästan 17,5 miljoner per år i bara avkastning på räntan på ett sparkonto efter skatt. Alltså, vad hade du gjort för pengarna? Maila mig på lotta@mixmegapol.se. Sen kommer jag såklart behöva snacka musik. Ikväll är det ju Grammisgalan när svenska artister hyllas, och en stor favorit är ju Benjamin Ingrosso som kan kamma hem hela 5 priser. Och så måste jag bara ranta lite om Donald Trump, alltså. Nej, jag orkar inte. En glad nyhet. Snart är det 3 år sedan ABBA gjorde comeback i avatarform, och de har lagom till årsdagen då meddelat att en ny låt ska dyka upp i showen. Så jag ser med glädje fram emot att få veta om det blir en ny gammal låt som läggs till eller om det faktiskt kommer en ny låt av ABBA.
Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
Du lyssnar på Mix Megapol, och jag tänker att du säkert har hört talas om party- och singalongbio där man får sjunga med musikaler till exempel. Men nu på söndag så lanseras en lugnare variant av biobesök, nämligen stickbio. Välkommen Teresa Rosander Tyvi från Filmstaden.
Tack så mycket.
Förklara för mig då, vad är stickbio?
Stickbio är en föreställning som är anpassad för att kunna sticka på, alltså en filmvisning där man kan sticka samtidigt.
Hur anpassar man då?
Ja, men det är lite ljusare i salongen framförallt. Det är lite svårt att sticka på en helt vanlig biografvisning.
Så vad kan man förvänta sig när man kommer till en stickbio? Dels att det är lite ljusare och så att man ser. Hur blir det med popcorn och sånt då?
Ja, men det går bra. Ja.
Hur då, hur många händer har du?
Man kan lägga ifrån sig stickningen, äta lite popcorn, dricka lite dricka.
Och lite sådana där ljud.
Ja, exakt. Det kan det vara.
Så om man stickar en egen popcornskål under filmen, ja, kan man fylla på den då till nästa
tillfälle? Ja, det kan tillfälle man kanske göra. Vi får kolla om det, ja, om det går att lösa.
Hur ska man tänka kring det här med stickbio? Kommer det komma tillbaka eller är det här ett exklusivt tillfälle?
Nej, det kommer komma tillbaka. Man kan säga att det här är en smygpremiär i utvalda städer. Göteborg, Lund, Malmö, Luleå, Jönköping och Västerås börjar vi med. Och sen så i maj, den 25 maj, så kommer vi köra en vända till i flera städer. Och sen hoppas jag såklart att vi behåller det här konceptet.
Och på söndag då, stickbion, ja, då är det Bridget Jones Mad About a Baby, ja, som är filmen. Och framöver då, kommer ni ha play along bio där man tar med sig sitt instrument och spelar? Eller?
Ja, vem vet, vilken bra idé.
Det måste kunna gå att göra.
Med mina kollegor.
Måste kunna gå och göra massor med olika varianter.
Ja.
Eller man går dit och gör sin egna drink, för det är en drinkfilm.
Absolut,
vad vet du?
Ja. Allt är möjligt.
Allt är faktiskt möjligt. Ja. Härligt, Teresa Rosander Tyvi. Stickbio på söndag alltså.
Ja.
Vilken tid?
Klockan 3. Klockan 15, och så bjuds du på kaffe innan, missa inte det.
Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
Bingo Remer är ju dagens gäst, och han har lite funderingar på vad man kan se i bilder och också om en del misstag som man kan göra som fotograf.
Ett klassiskt misstag människor gör ibland när de lägger ut annonser på nätet, så då har de tagit bilder på någonting, då kanske man ser någonting kul på handklovar eller en dildo eller någonting bakom bilden. Och det är så här, det kan ju skapa någonting kul i bilden.
Handklovar och en dildo, sa du?
Ja, det har jag
en
sett.
En annons.
Ja, men det har ju, nej, men du vet, folk lägger ut så här, säljer min fåtölj, och ja, så ser man i bakgrunden att det är handklovar och dildos som hänger. Alltså, du vet, de har fotat i sitt sovrum. Det är ju väldigt kul, ja, men det är ju fotografen som är ansvarig. Jag fotade för en utställning en gång. Jag skulle fota några välsvarvade blondiner ute vid Hällasgården. Jag hade hittat en liten insjö som var lite i skymundan. Så där ligger min välsvarvade blondin, och jag ska ta en bild för någon utställning som skulle vara i New York med blondiner. Och sen när jag förstorar den här bilden, då ser jag till min stora glädje att det är 2 soldyrkande kvinnor som liksom långt bak i bilden ligger och också solar näck. Men man såg inte vilka de var, och man kunde liksom inte riktigt identifiera dem, men man såg att här låg det 2 nudister. Och de var ju liksom så långt bak i bilden, men när jag förstorade upp dem så här en...
Så blev det ganska bra.
Ja, då såg jag ju att det var några som låg där bak, och då blev jag så glad, för det skapade ju ett element av kreativitet i bilden som dök upp av en rolig slump, så att säga.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Den 29 mars så går det mest extrema skidloppet i världen av stapeln, Nordenskjöldsloppet. Och idag, den 27 mars, släpper programledaren Stefan Wilson en dokumentär om loppet på Apple TV. Välkommen till Mix Megapol, Stefan.
Tack så mycket, jätteroligt att vara här.
Senast vi sågs, då cyklade du 18 timmar i sträck för att samla in pengar till välgörande ändamål. Och nu har du alltså åkt Nordenskjöldsloppet. Vem är Nordenskjöld?
Det är ju en av faktiskt Sveriges mest kända polarforskare. Och historien bakom är egentligen att han var ute på en expedition. Han orkade inte skida längre. Och då hade han med sig en grupp guider, duktiga skidåkare som var samer. Och de var iväg i flera dagar. När de sen kommer tillbaka och berättar hur långt de har skidat, då är det ingen som tror på Nordenskjöld när han kommer tillbaka till Stockholm. Och de andra vetenskapsmännen bara typ tokdissar honom. Han känner sig kränkt. Han åker tillbaka till Jokkmokk där de här samerna bor och anordnar Nordenskjöldsloppet för att bevisa att människan visst är kapabel på att åka så här långt. Och sen försvinner loppet för att väckas till liv igen.
Och Nordenskjöldsloppet är alltså 22 mil. Vasaloppet är ju bara 9.
Mm.
Bara. Mm. När kom du på att det här var din grej? Varför skulle du köra ett så långt lopp?
Det blev så att jag ville göra en dokumentär om det här loppet, för jag var så nyfiken på vilka skidor här loppet, alltså vad är det för typer av personer, och sen också på loppets historia, för det har en jättestark historia. Och när jag väl var där på plats så säger vinnaren till mig: kommer du hit nästa år, kör du då? Och då blev jag helt ställd, och det är klart att jag hade det någonstans i bakhuvudet, men jag visste faktiskt inte där och då att jag skulle våga stå på startlinjen. Men samtidigt, det blir kallt, det blir mörkt, man börjar liksom se saker inne i skogen. Jag har ju faktiskt hållit utkomsten hemlig, till och med för min närmaste familj.
Ja, för jag tänkte faktiskt fråga, för att få medalj då, när man kör det här loppet, då måste man klara av de här 22 milen på 21 timmar och 22 minuter, för det var den tid det tog för den första vinnaren att ta sig i mål på. Hur gick det för dig?
Alltså, jag fick ju ingen medalj. Så mycket kan jag avslöja. Det är bara en handfull personer som vet hur det gick, eftersom jag lyckades skida under dold identitet. Så det är typ de i Jokkmokk. Några få som tog emot mig där på morgonkisten, kanske. Eller kanske inte.
Du har inte ens berättat för din familj hur lång tid det tog.
Alltså, den enda som vet egentligen är min fru, och det går ju rykten om att så, han tog sig mål på morgonkvisten. Andra säger han bröt där halvvägs in, i och med att det är så otroligt långt. Så att, alltså, det är en liten cliffhanger. Man får väl se filmen, helt enkelt.
Stort tack för att du kom hit och delade med dig om Nordenskjöldloppet och din berättelse.
Tack snälla.
Det ska bli spännande att se filmen.
Och filmen heter World's Toughest Ski Race.
Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
Vi har pratat en del om bilder och fotografering med dagens gäst Bingo Rimér. Men självklart så är det ju kul att passa på att få lite tips när man har ett proffs i studion. Hur tar man egentligen en bra bild?
Alltså, det är en kombination av att bilden är förhållandevis korrekt exponerad. Men sen är det ju väldigt, väldigt mycket känslan. Att man känner att det är en bra bild. Och den förmågan har ju inte alla människor i lika stor utsträckning som vi människor som är kreativa.
Hur många bilder brukar man behöva för att få fram en bra bild?
Jag tar ju extremt mycket bilder när jag fotar. Och det handlar om att ibland är det så otroligt små marginaler som skiljer en bra bild mot en dålig bild. En stor del i fotografens arbete för att få fram en bra bild, det är verkligen att jobba aktivt med kompositionen och känslan och vinklarna. Att man inte bara ställer kameran på ett stativ och gäspar och klämmer av två bilder. Det är ju en ganska stor skillnad från det att jag fotade analogt till digitalt. Man kan ju spruta bilder på ett annat sätt nu när man jobbar digitalt.
Alla kanske inte har råd att köpa en systemkamera då, men de flesta har ju en i sina mobiler.
Ja.
Hur gör man för att ta bättre bilder med en mobiltelefon?
Det första är ju att identifiera vad själva ljuset. Ljuset, var kommer ljuset ifrån? Vad är din ljuskälla? Och då kan man ju reflektera över att om jag fotar mot det ljuset och fotar en person, då blir det väldigt mycket en siluett. Det kan ju vara någonting spännande i det. Så att först ska man reflektera över vad är syftet med den här bilden. Ska den vara lite konstnärlig, dramatisk, spännande, eller ska den berätta tydligt? Du vet, om jag ska ta en bild på mitt barn och jag tänker att jag behöver en bra bild på mitt barn för att jag ska skicka ut en inbjudan till ett kalas. då kanske familj och släkt uppskattar att man ser vad barnet har på sig, att det inte är så stökigt i bakgrunden, att jag placerar mitt barn kanske mot en vit vägg i fina kläder, kammar till och så tar jag en bild, och då kanske jag inte lämnar för mycket, så att säga, utrymme ovanför. Många gör ju det här misstaget att man centrerar personen och så har man liksom en tom yta. Då ska man ju sänka kameran så att man hellre ser vad barnet har för skor på sig. Och då kanske barnet har ett par roliga träskor. Då är det roligt att de kommer med i bild än att det bara är en tom vägg. Skulle man rangordna, skulle jag säga så här: vad är syftet med den här bilden? Hur skapar jag bäst förutsättningar utifrån syftet med de ljusförhållanden jag har? Och hur komponerar jag bilden?
Vi tackar för oss. Det är ju Lotta, det är ju Kalle, Jenny, Jeanette och vår producent Jeff Neumann. Imorgon hörs vi igen. Alldeles strax hör ni Erik Myrlund. Vi hörs igen imorgon efter klockan 16, och då blir det fredagshäng med Andreas Wik och Maria Lundqvist.